Nu jämförde vi alltså i slutet på förra timmen tre olika tankemodeller för förhållandet mellan Gud och hans fiende. Och den konsekvent genomförda dualismen gör att man kan aldrig veta hur det går. Och seger blir ett mer eller mindre förvirrat och obekant begrepp. Och det är ju väldigt mycket en gudsbild och en bild av den osynliga världen som finns där resignationsteologi förespråkas. Så hade vi framme monismen. Den som bygger på att Gud är en. Att Gud är Gud medan däremot fienden är skapad. Att problemet är människans kärlek till det skapade och inte till skaparen. Och där all seger i grunden är en omvändelse. Och vi kan hamna i lidande situationer som så att säga inte går att begripa. Varför drabbade detta mig? Vi kan hamna i sådana situationer. Och den seger som kan vara att vinna i den situationen kan vara segern att hålla fast vid Gud fast den där hände. Och väldigt ofta är det så här att man som själavårdare får hjälpa en människa till den segern. Inte genom att säga till henne, du får absolut inte sitta och grubbla på den här frågan. Det är förbjudet, Gud blir arg på dig och det blir bara ännu värre då. Utan genom att förklara det här med att vi alla hänger ihop. Och att det inte finns något svar som kan så att säga förklara för den enskilda människan varför hennes lidande kommer just nu och just i den här formen. Utan att man istället som själavårdare får erbjuda hjälp av ett helt annat slag. Nämligen hjälpen att släppa själva frågan. Och ibland brukar jag använda en liten liknelse, en liten bild. Och säga så här att du vet en fråga som är fel ställd. Kan du aldrig få ett svar på. Utan ju förr man blir av med en fråga som är felställd desto bättre. Och där har jag, brukar jag ofta använda mig av min egen erfarenhet från mina år som forskare. För när man ska bedriva forskning, då måste man ju veta, ha någon sorts, liksom lite känsla och sinne för vad man ska leta efter. Och på något sätt måste man kunna ana sig till svaret på frågan innan man har ställt frågan, om ni förstår vad jag menar. Det som är skillnaden mellan en duktig forskare och en som inte når några resultat är i regel inte svårigheten att hitta svaret på frågan utan att hitta på en bra fråga. För om man börjar leta efter svaret på en fråga som inte har något svar så kör man fast. Utan det kluriga med framgångsrik forskning är att hitta på en bra fråga. Och man kan köra fast i livet när man ställer frågor som inte blir besvarade. Som inte går att hitta ett svar till. Och man kan tycka att man har rätt att få ett svar på den här frågan. Och att man har rätt att kräva och så vidare. Ja visst. Men så länge du håller på den rätten att få ett svar på en fråga som kanske inte har något svar. Så länge mår du illa. Men om vi går till Gud och säger att han kan väl hjälpa dig att släppa den här frågan och att så att säga du får kontakt med honom och förtroende för honom ändå. Det är inte detsamma som att sopa frågan under mattan. Att i någon sorts falsk rädsla för Gud inte våga ställa frågan. Utan det är insikten om att frågan som sådan binder mig i mitt lidande. Men seger är omvändelse också i det här sammanhanget. För segern är det ögonblick då den lidande människan säger: ja, du har rätt. Låt oss be till Gud att han löser mig från frågan. Halleluja. Och jag har sett människor komma ut i den mest underbara glädje bara de blivit av med sina gamla hemska frågor. Mycket betryck kan skingras. Och det kanske gäller oss som är här också, vad vet jag. Du kanske har många gamla skelett i garderoberna som du skulle behöva bli av med på den här punkten. Men i trosrörelsens version så handlar det om makt. Adam hade makt över skapelsen. Den makten gav han genom högförräderi åt djävulen. Och sen har djävulen makt över skapelsen. Och så har Jesus tagit tillbaka den makten. Och den har han gett till människan. Och människan ska nu återregera över skapelsen och utöva makt. Och vi måste själva välja. Handlade det om att Adam riktade sin kärlek bort ifrån det skapade och till bort ifrån skaparen och till det skapade? Eller handlade det om att Adam hade makt som han överlät åt någon? För det är inte samma sak. Är det en fråga om kärlek eller är det en fråga om makt? Och det kan tyckas vara en hårfin skillnad, men det är det ju som bekant inte. Det är stor skillnad mellan kärlek och makt. Och därför ska vi titta lite grann på det här problemet. Vi går till Lukas evangeliets 10:e kapitel. Läs verserna 17-20. Lukas 10. Och de 72 kom tillbaka uppfyllda av glädje och sa: Herre, också de onda andarna är oss underdåniga genom ditt namn. Då sa han till dem: jag såg Satan falla ner från himlen såsom en djungeld. Se, jag har givit er makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han ska inte kunna göra er någon skada. Dock gläd er icke över att andarna är er underdåniga, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Saken är klar. Det är en fråga om makt, eller hur? För det står ju så. Ja, det står så. Men frågan är, vad står det i ursprungstexten? Vad står det i grekiskan? Där står det ett klurigt ord som heter exousia. E-X-O-U-S-I-A. Och det är tyvärr inte alltid så lätt att få samma innehåll i ett svenskt ord som i ett grekiskt. Och jag vill mena att översättningen makt är direkt missvisande, eller åtminstone olycklig. Därför att översättningen bemyndigande eller auktoritet är mycket bättre. Auktoritet. Och för att vi ska lära oss att skilja på makt och auktoritet, så kan du tänka på en polis En polis behöver bara lyfta handen så stannar trafiken. Men en polis kan inte göra som man vill. En polis kan inte gå omkring på gatan och slå gamla gubbar på käften till exempel. Han har auktoritet men han har inte makt. Han kan inte göra som han vill. Det finns någon som har bestämt vad polisen ska göra och inte göra. Bara om han underordnar sig och ger upp sin egen vilja kan han fungera som polis. För använder polisen sina befogenheter och har egen viljan kvar, så överträder han så att säga den ordning som är bestämd för hans tjänst. Makten är i riksdagens händer och inte i polisens. Polisen har auktoritet men han har inte makt. Ja, nu måste vi ju gardera oss här. Så att vi inte ägnar oss åt någon sorts, jag ska inte säga önsketänkande, men vad ska vi säga, någon sorts teologisk knappologi så att vi ska få det hela att stämma med våra egna förutfattade meningar. Låt mig då säga så här, om vi hade makt att trampa på alla ormar och alla skorpioner, då skulle vi kunna fixa tusenårsriket direkt. Vad två eller tre kommer du överens om? Och här är vi 33 pers i den här lokalen. Det skulle borde räcka och bli över. Vi skulle kunna binda både Satan och alla demonerna direkt. Och sen gå hem och dricka kaffe. Men det går inte. För där vet vi att har vi kommit så långt så har vi överskattat på något sätt våra möjligheter. Och varför har vi det? Jo, därför att vi har auktoritet men inte makt. Vi har auktoritet men vi har inte makt. Äran och makten och starkheten tillhör vår Gud och Lammet. Istället måste vi nu förstå att syndafallet inte handlade om en maktöverlåtelse. Låt oss läsa i Lukas 4 kapitel. Verserna 1 till och med 13. Sedan vände Jesus tillbaka från Jordan full av helig ande och fördes genom anden omkring i öknen och frestades av djävulen under 40 dagar. Och under de dagarna åt han inget, men när det hade gått till ända blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, är du Guds son så bjud denna sten att bli bröd. Jesus svarade honom, det är skrivet, människan skall icke leva icke allenast av bröd. Och djävulen förde honom upp på en höjd och visade honom i ett ögonblick alla riken i världen och sa till honom, åt dig vill jag ge makten över allt detta med dess härlighet. Ty åt mig har den blivit överlämnad och åt vem jag vill kan jag ge den. Om du alltså tillber inför mig så ska den hel och hållen höra dig till. Jesus svarade och sa till honom, det skrivet, Herren din Gud ska du tillbedja och honom alena ska du tjäna. Och han förde honom till Jerusalem och ställde honom upp på helgedomens mur och sa till honom, är du Guds son så kasta dig ned härifrån. Det är ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig att de ska väl bevara dig. Så också, Det skall bära dig på händerna så att du icke stöter din fot mot någon sten. Då svarade Jesus och sa till honom, det är sagt, du skall icke fresta Herren din Gud. När djävulen så hade slutat med alla sina frestelser vek han ifrån honom in till läglig tid. Nu är Jesus döpt i Jordan. Nu kommer han fylld av helig ande. Och då kommer djävulen. Och vad är det nu frestelserna går ut på? Varför är det en frestelse att göra bröd i öknen? Det kan väl ingen människa ta skada av. Det är frestelsen att bruka makt. Därför att här har vi maktens frestelse i tre olika uppsättningar. Visa att du är Guds son. Visa att du har makt. Makt att göra bröd av stenar. Makt att kasta dig ut från tempelmur. Makt att råda över hela världen. Härska på det gamla vanliga viset. Makt. Djävulen säger till Jesus. Åt dig vill jag ge makten över allt detta med dess härlighet. Ty åt mig har den blivit överlämnad och åt vem jag vill kan jag ge den. Ja visst, men det är djävulen som säger. Och du förstår, djävulen fungerar på det här viset. Att han talar bara sanning och man kan ställa till mer förvirring med sanningen än han gör med lögnen. Någon gång ibland när man alltså ska befria en människa från demoniskt betryck och andarna börjar tala genom den människan. Ljuger de ju hellre än de talar sanning. Men någon gång ibland så talar de sanning om de märker att man kan bli mer förvirrad av sanningen än av lögnen. Vi får inte hänga upp oss allt för mycket på att Jesus inte säger emot djävulen. Vi kan heller inte förstå varför Jesus följer med honom upp på tempelmuren. Vad skulle de där göra? Men det är tre frestelser till makt. Och en av frestelserna understödjes med två fina bibelord att stå på, som det heter. Det är frestelsen att ta ut ett bibelord som passar mig för mina syften och börja handla efter min egen vilja bara därför att jag tycker att jag hittat ett bibelord som stöd. Inte ens det är gångbart. Du ska inte fresta Herren din Gud. Och när djävulen försöker fresta Jesus till att ta makten och själv talar om att han har makten, så säger Jesus bara, Herren din Gud ska du tillbe. För makten är Guds. Om vi går till Matteus 8 kapitel ska vi se hur det här fungerar i praktik. Matteus 8 och 4. Nej, femte versen var det. När han därefter kom in i Kapernaum trädde en hövitsman fram till honom och bad honom och sa, Herre, min tjänare ligger där hemma lam och lider svårt. Han sa till honom, ska då jag komma och bota honom? Huvudsmannen svarade och sa, Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg allenast ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är ju själv en man som står under andras befäl, Jag har också krigsmän under mig, och om jag säger till en av dem, gå så går han, eller till en annan, kom så kommer han. Och om jag säger till min tjänare, gör det, så gör han så. När Jesus hörde detta förundrade han sig och sa till dem som följde honom, sannerligen säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit så stor tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket, men rikets barn ska bli utkastade i mörkret där utanför. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Och Jesus sa till hövitsmannen, gå, så som du tror så må det ske dig, och i samma stund blir tjänaren frisk. Vad var det för märkvärdigt nu med den hövitsmannen och hans tro? Han väntade sig att om Jesus bara yttrade ett ord skulle tjänaren bli frisk. Ja, men den tron den har vi också. Eller? Jo. Och den hade ju många andra i Israel med. Om du vill så kan du göra mig ren. Jag vill bli ren. Bara den berättelsen finns i verserna före här. Jo, det är så här med hövitsmannen, att han har fattat varför det fungerar så i Jesu liv. Hur kan det komma sig att det räcker med ett ord ifrån Jesus? Jo, hövitsmannen, om han nu är kapten eller major eller vad han kan vara för någonting, han jämför Jesus med sig själv. Han kan säga till bassarna på kaserngården att de ska göra höger om, och så gör de höger om. Varför det? Jo, därför att han har uniformen på sig. Vilket i sin tur betyder att han är underställd högre befäl. Jag menar, om kaptenen gör myteri och öppnar eget så att säga, så kommer ju bassarna bara flina åt honom. Det blir ingen högre om det. Utan det kanske istället blir så att bassarna säger till kaptenen att om du inte håller tyst så får du en smäll på käften. Och det är ju på sitt sätt innehållet i den här berättelsen om Skevas söner. De här som så att säga skulle försöka använda Jesus namnet som en trollformel och en teknik. De fick ju stryk så det osade om det. För Jesus namnet är ingen trollformel. Det handlar inte om magi det här. Utan det handlar om att vi är underställda Herrens vilja. Och hans nåd kan flöda genom oss på ett sådant sätt att demonerna ryggar tillbaka. Men Herren får ha ett ord med i laget om när demonerna ska flyttas. Och från vem och hur. För vi läste förut hur Jesus säger så här. Det var Lukas 10:20. Gläd er inte över att andarna är er underdåniga. Utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Man kan tycka att det var en knepig kommentar. Får man inte lov att vara glad nu heller? Jo, det får du gärna vara. Men du ska vara glad på rätt sätt. Och jag kan betyga att det är få ting man ser som är så dramatiska som när en människa verkligen befrias ifrån andemakters grepp. Inte minst när det blir öppen konfrontation. Och en människa plötsligt blir fri. Och kanske inom loppet av en halv minut kan gå från svår ångest till jublande glädje. Och du vet, då känner man sig antagligen som åsnan som Jesus red in i Jerusalem på. Titta på mig. Och en åsna är man ju, om man tänker så. Men det är väldigt svårt att låta bli. Och det här är en frestelse till makt. Och det är fiendens motdrag. Han vet våra svaga punkter. Och jag har träffat åtskilliga människor som kommit att syssla med befrielse av olika slag. Och tyckt mig märka två utvecklingslinjer. Och det ena är den att man antingen går in i den här maktfrestelsen. Och det slutar med en sorts hårdhet. Och en sorts självsvåldighet. Eller också upplever man i början den här frestelsen till en maktglädje. Och så får man en smäll som man nästan håller på att flyga i väggen. Och sen lär man sig läxan och gör inte om det där. För man får respekt för det man sysslar med. Jag tycker bara i den korta tid jag själv har varit med i det här så har jag sett åtskilliga andutdrivare komma och gå. Därför att det har blivit något hårt. När människan på det sättet hårdnar i en sorts maktattityd och tror att problemets lösning ligger i att man utövar makt ens över det onda. Då dröjer det inte länge förrän han också börjar utöva makt över människor. Man tar sig maktfullkomlighet som man inte kallar att ha och så spårar det ur. Jag fick besök för ett år sedan av en mig då helt okänd amerikan som hade anhöriga här i Sverige. De ringde någon månad innan och frågade om ja, det var hans sonhustru var det, om inte svärfar fick komma och hälsa på. För det var så här att svärfar sysslade med befrielsetjänst i USA. Och han kände sig så ensam, sa sonhustrun. För att antingen så var det de som bara kastade ut andar eller också var det de som bedrev själavård. Men svärfar, han borde själavårdad och driv ut andar. Han hade förstått det att man fick lov att ta personen som han var och leda honom till omvändelse. Och han kände sig så ensam i det här, sa sonhustrun. Så hon hade nosat upp att jag möjligen kunde vara en själsfrände och han skulle tycka det var skojigt att hälsa på. Så han kom och hälsade på och vi hade en underbar dag tillsammans. Och det var en liten blid man. Jag tänkte, när de kom in i ett helt sällskap, det var hela släkten så att säga, så kom in på en gång. Jag tänkte, vem är nu andutdrivaren i den här skaran? Man väntar sig ju att se någon med lite hår på bröstet. Va? Och det var en liten blid och vänlig man. Rar och ödmjuk och lyssnande och trevlig. Och vi hade en underbar dag ihop som sagt. Men han hade med sig några inspelningar. Han hade låtit en bandspelare stå på ibland när han befriade folk. För han sysslade mest med att befria människor från okkult besättelse. Och där kan man sällan undvika öppen konfrontation. Och det var märkligt att höra denne man när han verkligen tog i då. För då lät han ju fullständigt som en hammare som krossar klippor. Pang, pang, pang. Sen satt han där blid och rar i soffan och jag kunde inte låta bli att le och säga till honom att du tycks ha undvikit andutdrivarnas vanligaste yrkessjukdom. Då log han mycket vänligt och så sa han, jag har försökt att lära av andras misstag. Han hade också sett det här. Gläd er inte över att andarna är er underdom. Utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Inbilla er inte att ni har makt. Men gläd er att ni tillhör Herren och låt honom utföra sin auktoritet genom er. Om vi ska titta på ytterligare ett exempel på det här ordet exousia, auktoritet, så ska vi gå till Johannes 10 kapitel. Där möter vi denna auktoritet i dess mest förädlade form. Johannes 10 kapitel. Där Jesus säger så här om sig själv. Därför älskar Fadern mig att jag ger mitt liv för att sedan ta igen det. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta igen det. Det budet har jag fått av min fader. Nu står det auktoritet. Och som sagt, det här är ett lite svåröversatt ord. Vi skulle kunna i det här fallet säga, jag har fått bemyndigande. Jag har fått förmågan att ge mitt liv och har fått förmågan att ta det tillbaka. Och den förmågan, den gåvan, den möjligheten, den utrustningen har jag fått av min fader. I praktiken tror jag det hänger ihop med vartannat det här. Sträcker vi oss lika mycket efter auktoriteten att ge våra liv som vi sträcker oss efter auktoriteten att befalla i andevärlden? I praktiken tror jag det är en och samma auktoritet det handlar om. Jesus känner jag. Paulus är mig också väl bekant. Men vilka är ni? Paulus var välkänd. Det är Apostlagärningarna 19. Paulus var välkänd. Det är för att han utövade auktoriteten att ge sitt liv. Vi ser ibland i trosrörelsen så har man ibland så kallade skrattgudstjänster. Har ni varit med om det någon gång?
Nej.
Och det är gudstjänster som går ut på att man ska skratta djävulen rakt i ansiktet. Och teologin är detta att djävulen tål inte smädes utan då går han. Ibland kallas det för triumfdans på ormens huvud. Det här är någonting som har lite olika namn och ser lite olika ut. Men man dansar och man boxar i luften och man sjunger att styrkesånger gentemot djävulen. Och det är alltså en konsekvens av den teologin när man menar att vi har fått tillbaka makten och vi ska visa vem som har makten. Och ibland träffar man människor som har varit med om det där och mått illa och inte blir av med illamåendet efteråt med en gång. Och som kommer till en och frågar varför mår jag illa? Och då kan man läsa Lukas 10 och 20, men man kan också läsa i Judas brev, och det ska vi göra nu. Judas brev, verserna 8 och 9. 8, 9 och 10. Här står det nu talat om falska profeter. Och förstå mig rätt, jag utpekar ingen som en falsk profet. Jag tror det här är ett misstag. En missuppfattning, en allvarlig sådan. Men jag tror inte att det finns någon illvilja i det här. Men här står det talat om att smäda respektive inte smäda djävul. Och det står så här. Dock gör nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar. Köttet besmittade, men andevärldens herrar föraktade och dess härlige smädade. Icke så Mikael, överängeln, när denne tvistade med djävulen angående Moses kropp, dristade han sig inte att över honom uttala någon smädande dom, utan sa allenast, Herre, näpse dig. Dessa återsmäda vad de inte känner till och vad de, liksom de oskäliga djuren med sina naturliga sinnen, kunna fatta det brukar det till sitt fördär. Det jag är ute efter är ängeln Mikael och inte efter de människor det talas om här. Jag stryker under det. Men om inte ärkeängeln Mikael dristar sig till att säga mer än Herren näpse dig, så kanske inte vi heller ska göra det. Och ibland har jag talat om för människor som kommit och mått illa efter sån här gudstjänst att det kan du ju förstå själv. Vems vapen är det man använder? ingår smädelsen i ljusets vapenrustning? Nej, knappast. Utan när man börjar smäda djävulen så har man ju börjat använda hans vapen. Då är man över på hans planhalva. Och en vacker dag klipper han till. Det är därför du känner dig obehagligt emot. Det är en varning det här. För det här handlar inte om makt. Och detta med att lösa människor ifrån demoniskt betryck är inte så förfärligt märkvärdigt. Bara man inte snurrar till det och blandar ihop makt och auktoritet. Kraften fullkomnas i svaghet, i maktlöshet. Kom alltid ihåg det. Så kommer du rätt. Kraften fullkomnas i svaghet och maktlöshet. Jag vill ge några praktiska tumregler. Väldigt ofta när man sitter i själavård blir man ju ganska snart klar över vad det är som betrycker en människa. Om vi ser problemet från den andliga utsiktspunkten. Vi har kanske framför oss en människa som kämpar med självförakt. Självförakt, självförakt och åter självförakt. Och vi kan förstå att någonstans i kulisserna finns det en andemakt som heter självförakt. Och så börjar vi att tala med självföraktaren om vem Gud är. Och vad nåden är. Och hur han får börja att ta emot nåd ifrån Herren till att se på sig själv på ett annat sätt. Och se på Gud på ett annat sätt. Att inte längre identifiera Gud med krav och lag. Utan med nåd och evangelium. Och så kommer det ett ögonblick då banalt uttryckt slanten ramlar ner. Då man känner att ja, nu tog det tag i honom. Nu ser han det här. Nu har Herren fått uppenbara det i hans hjärta. Man upptäcker att det blir någon sorts lättnad. Det blir någon sorts aha-upplevelse. Det blir någon sorts förändrad position i hans inre. Då har jag funnit att då kan jag lägga handen på den brodern eller systern och säga självförakt försvinner i Jesu namn. Därför att jag först fört den personen fram till det mått av omvändelse som gör att den andemakten inte längre har något att hämta. Jag har grävt ner sädeskornen. Och sen kan jag kasa bort fåglar. Eller du har framför dig en bitter människa. Den har gjort mig illa och den har gjort mig illa. Och han var inte snäll då och hon tyckte inte om mig där och han har förnedrat mig och hon har lurat mig och den har svikit mig och den har bedragit mig. Och här sitter jag, arg som ett bi. Ja visst, du kan ju försöka driva ut den bitterhetens ande, får du se hur lätt det blir. Och det kan mycket väl hända att du kan få kontakt med den andemakten. För det som var intressant med Don Basham och Derek Prince och grabbarna då i början på 70-talet. Det var ju att de gick rakt på en andemakt hos såna här människor i stort sett. Kanske inte precis där det fanns oförsonlighet men i många andra sammanhang. Och man nådde då kontakt med andemakterna bakom det hela. Eller i det hela kanske vi ska säga. Och när man når kontakt med dem så går det till på följande sätt. Att personen plötsligt förlorar medvetandet, inte blir medvetslös men kommer in i ett tillstånd av trans. Rösten förändras. Och det blir en röst som så att säga överensstämmer med den andemakt som nu styr personens talorgan. Så en bitterhetens andemakt kan uttrycka sig i ord och tonfall som dryper av bitterhet. Och självömkan kan bli en gnällig och jämmelig historia. Och den ljusaste sopran kan få den mörkaste basröst och tvärtom. Och sen när personens medvetande ändå är urkopplat så brukar det ofta bli slagsmål. För andemakten har nu tagit kontroll över personen och gör vad han kan för att så att säga blanda bort korten i leken. Och det man mycket då gjorde som erfarenhet var att om man stod på sig tillräckligt länge i Jesu namn så kom till sist anden ut, och då ofta under hostningar och kräkningar i papperspåsar eller plastpåsar och vad det var man sysslade med. Och så här kan det ibland se ut när man ska befria folk ifrån okkult demoniskt betryck. Därför att då är människans kapacitet till omvändelse så försvagad att man har inget val. Men i de känslomässiga situationerna som ändå är det vanligaste så är det onödigt och till och med skadligt att gå fram på det sättet. Därför det är bättre att leda människan till det mått av omvändelse där andemakten inte längre har någon makt över människan. För då blir det inget slagsmål. Det blir inget bråk. Man behöver inte vara 10 personer som håller och 20 som står utanför och ber och fastar. Utan man kan sitta alldeles ensam med människan. Och ledda den helige ande föra människan fram till omvändelse i det här fallet. Till en längtan att förlåta och till en bön till Gud. Hjälp mig att förlåta honom det, hjälp mig att förlåta henne detta. Sen lägger man händerna på personen och säger bitterhet och oförsonlighet, hat och grämelse, besvikelse och förnedring försvinner i Jesu namn. Då kan man få se hur personen tittar upp och säger det var något som lämnade mig. Ja, just det. Det var meningen. Men aldrig någon bråk. Därför att andemakten har inte längre något inflytande. Han har ingen inteckning i den människans liv. Alltså tycker jag det är en väldigt praktisk väg att gå fram. Att hjälpa människan till omvändelse. Och medan man samtalar med personen så förstår man rätt snart vad det är han behöver befria sig från i andliga termer. Och när man känner att nu är det öppen kanal mellan människan och Gud, då kan man säga till dem andemakten, nu kan ni försvinna i Jesu namn. Det är riskfritt. Det är enkelt. Och det är också lättare att låta bli den där frestelsen till att utöva makt. Men ofta är det så här när människor har varit djupt inne i okkultism. Om du till exempel ska hjälpa en människa som har sysslat med satanism. Så innebär ju så att säga introduktionen i satanismen att man medvetet med sitt eget blod skriver ett kontrakt med Satan och överlåter sitt liv till honom. När man går ett sånt kliv rakt in i mörkret. Då får andemakterna ett sånt grepp. Att det kan vara svårt att föra människan till omvändelse. En omvändelse före befrielsen så att säga. Och när du börjar tala om Jesus med en sån människa så kanske han flyger som en instängd fågel omkring i rummet. Och då behövs det 10 personer att hålla honom och kanske 20 som ber. Därför då har du inget val. Då måste du konfrontera och gå rakt på. Men i sådana situationer är det väldigt värdefullt om du bara kan få personen att säga Jesus hjälp mig. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och du kan få vara med om att det kan ta en halvtimme, en timme, flera timmar för personen att säga namnet Jesus. Han blir stum som en fisk. Och redan av det förstår man att det här är viktigt. För det är kanske det mått av omvändelse som man i alla fall bör önska sig innan man försöker att befria en person. Ett vanligt misstag när det gäller människor som varit involverade i okkultism. Det är att man befriar dem ifrån de demoner de fick till följd av sitt okkulta engagemang och sen tror man att problemet är löst. Det är det nästan aldrig. Man måste alltid ta reda på hur de kom på den idiotiska idén att gå in i okkultism. Det finns nästan alltid någon konflikt bakom, några känslomässiga problem bakom eller någon konstig gudsbild eller något annat. Och orsaken till att de började med okkultismen bör uppletas och tillintetgöras. Annars är återfallsfrekvensen ganska hög. Och man har gjort allt det här besvärligt förgäves. Men då befinner man sig i lugnt skede och kan bedriva själavård av vanligt snitt, så att säga. Det sista jag vill nämna, det är att personer med schizofren psykos råkar ofta ut för självlärda andeutdrivare. Och till stor skada. Det psykotiska tillståndet med sina hallucinationer och allt det här ter sig ju väldigt demoniskt betryckt, och antagligen så är det också. Men problemet är att om människan har slutit sig både inför Gud och dig i sin ande, så kan du inte utöva auktoritet över de andemakter som plågar hans liv. Du måste vinna hans förtroende så han öppnar sig för dig. Och Gud måste, han måste få det förtroendet för Gud att han också öppnar sig för Guds ande. Och det är det som är det stora problemet. Jag har träffat många psykotiska människor som varit utsatta för försök till andeutdrivning och sedan hamnat på mentalsjukhus. Alla ska inte syssla med andeutdrivning. Jag tror som regel att man hamnar i den situationen förr eller senare när man arbetar med själavård. Men låt Gud visa dig när det är dags. Spring inte före honom. Bli inte heller rädd när han visar dig att nu är det dags. Rådgör gärna med någon som har varit i det här förut. De vanligaste snubbeltrådarna kan man lära sig, men jag tycker det är för mycket att gå in i detalj på det nu. Det viktigaste har jag velat säga. Led människan fram till öppenhet inför Gud och omvändelse inför Gud. Sen kan du stadfästa den seger som därmed har vunnits genom att tilltala det mörker som funnits över hans liv att det kan vika i Jesu namn.